Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag måste säga så med tid, alltså, mitt tålamod för Chang börjar snart ta slut.
Bra.
Alltså, han spottar ju de facto väldigt många av oss i ansiktet.
På vilket sätt?
Har du lurat dig in i Sverige på falska grunder, eller vad är det du försöker säga nu, Hanif?
Nej, men jag menar på, jag är en riktig flykting, men i din värld så är jag knappt så att jag kan räkna som en riktig flykting. Men
varför skulle du inte räkna som en riktig flykting?
Därför jag är inte ukrainare. För att alla från stan, jag vet inte.
Mina argument har aldrig byggt på exakt land du kommer från, förutom principen om närområde. Principen om närområde ger en indikation på, ska vi ta många eller en mindre andel. Det är väl möjligen det. Men även om det blir krig i Kina så skulle vi kunna ta en viss mängd.
Nej, fast du menar ju på att en del per automatik är inga riktiga flyktingar.
Ja, det är helt korrekt.
Och att de också...
Har du passerat 12 säkra länder på vägen hit, och är du inte riktig flykting.
Då är inte jag heller riktig flykting.
Ja, då är inte vi heller det.
Men vadå, jag flög ju typ mer eller mindre... Nej, jag flög
ja, om du har kommit som kvotflykting eller på annat sätt. Liksom. Men poängen är att om du söker asyl in i ett flyktingstat, så har du kommit in via Danmark exempelvis, och du likväl hade kunnat stanna i Danmark, då är du ju inte flykting när du kom in i Sverige.
Vi landade i Sverige.
Ja, har du åkt direkt från?
Direkt från Iran.
Ja, men då är det första landet du kom till.
Det är första landet. Ja. Men vänta, är riktig flykting då?
Vänta, jag skulle säga att du är till och med en lyxflykting.
Varför det?
Därför du flög hit. Jaha, det är ni som har simmat, det är ni som har vandrat.
Ni missar två saker. Jag är extremt pro-invandring. Men jag har väldigt stora problem med just flyktinginvandring. Därför att när det är flyktinginvandring, då förutsätts att värdlandet ska ta en massa kostnader. Därför att du kommer inte in i ett land av skäl att du kommer jobba eller försörja dig själv. Utan du har i princip gett ett gratiskort på att den här personen ska vi betala uppehälle, mat, allting, liksom sosbidrag, livet ut egentligen. Förstår du vad det vad det betyder?
Det blir så i praktiken, ja. Ja. I värsta fall.
Ja, med det här systemet. Inte bli så. Nej, det behöver inte bli, men den liksom den ekonomiska risken, ja, tar vi när vi tar emot en flykting. Hade varit in, jag skiter i var du kommer ifrån i världen, om du kommer hit för du säger att du vill jobba. Jag har noll bekymmer. Det borde ens inte vara en diskussion om de ska få komma in eller inte. Bra, kan du fixa ett jobb här och vill köra på så kör. Jag ogillar starkt den här LO och de här förbunden. De dumpar våra... SD håller på så där och bögar sig med. De dumpar våra löner. Det och det. Vi har redan folk här hemma som kan jobba med detta. Ja, men de vill inte för de är lata och bortskämda. Så hade inte vi haft thailändare som kom och plockade bär i skogen, så skulle de aldrig plockats. Punkt. Så är det. Och det har man insett i vissa branscher. Men varför det gäller, men det är klart, i skogen så syns ju inte thailändaren och plockar bären, så då borde det vara hänt. Men är det folk som städar våra gator som, om man ser att det här är människor som har kommit hit bara för den sakens skull, då kanske, det är återigen de här bögliberalerna. Så länge det inte syns på Kungsholmen, då är det okej.
Okay. Det syns ju på Kungsholmen, det är en massa indier som åker Bolt och levererar mat. Det är ingen som bryr sig om det.
Men nej, men det har nog kanske blivit en förändring där. Och jag menar att, jag menar, vill du åka från Indien till Sverige och cykla en sån här tuk-tuk eller vad de heter? Ja, det är ditt val så länge du gjort av egen fri vilja.
Men Chang, varför håller du på hela tiden PK-signalerar mot S och Vänsterpartiet och det och tar in dem att hade de gjort sitt jobb rätt så hade inte vi behövt göra det här?
Hur menar du?
När du håller på liksom ska skriva en tweet om där du säger att de här riktiga flyktingar de
ja,
ska
men det
ta emot.
Är riktiga flyktingar för de flyr ett riktigt krig. Ja. Men är du afghan kan... och bor i Iran och tagit dig till Sverige, då är du inte riktig flykting. Nej,
men i samma sekund så måste du ändå slå i en känga till S och V och så vidare. För att,
ja, för att de har öst miljarders miljarder av mina skattepengar och alla andra som betalar skatt på folk som inte skulle ha de här pengarna. De pengarna skulle egentligen gå till de som faktiskt flyr ett riktigt krig i vårt närområde.
Det har ju M också gjort i och för sig.
Ja, M har varit med om det också. De är delvis medskyldiga.
Alla är skyldiga
men,
i det här.
Men ju mer den här frågan har diskuterats så vissa ändå inte sitt fortsatt med vansinne. Till exempel Centerpartiet. Det hade varit mycket bättre. De här som kommer afghanerna, om de nu tvunget vilt i Sverige. Jag tror inte de hade velat åka till Sverige om det inte var för att vi hade det systemet vi har. Eller, det finns ju ett incitament att har du väl rotat dig här så får du ta hit din familj. Det är därför de skickar en son som är 25 år eller något. Och så hittar de på att de är under 18. Därför att man vet att i Sverige kollar man inte det så noga. Och så får man ändå stanna på dem. Så Sverige har ju skapat de här incitamenten. Så det är ju delvis lika mycket Sveriges fel.
Hade vi inte, vad heter det här? Är det Svenska institutet som gick ut och gjorde till och med reklam? Där man berättade om hur mycket man kunde få i socialbidrag och barnbidrag och så vidare. På arabiska dessutom. Ja.
Poängen är att har en person kommit hit och du har ljugit in i landet om din ålder och din bakgrund och du fått en story serverad. Redan där är din relation till det nya landet byggd på en lögn.
Mm.
Att den här personen kommer bli en ansvarstagande med, alltså då redan starten är fel från början.
Inte nödvändigtvis, Chang. Alltså,
nej, men i många fall är det nog så.
Det här är människor med överlevnadsvärderingar. De vill få ett bättre liv.
Ja, det är helt okej.
Ja.
Ja.
Så jag hade gjort likadant i deras sits om jag vill få ett bättre liv. Sen kan man säga så här, systemet i Sverige har vart efterblivet där man sagt att de som kommer hit, de är alla är barn. Och ingen får ifrågasätta om...
Ja, nej, jag tror upp att det är lika mycket systemets fel, att man har skapat felaktiga incitament. Det går inte bara att skälla på afghaner som kommer till Sverige.
Och om vi tar de här unga afghanerna som kom 2015, jag menar, du pratar ju om att om man bara jobbar och försörjer sig så sköter man sig. Ja, men hade man gjort så att de hade kunnat komma i arbete, för många av dem vill arbeta, det vill de.
Mm.
Men vad menar du med hur hade man gjort så att de kan komma i arbete? Hur gör man så att människor från ett land som inte ens kommer i närheten av att mäta sig med Sverige när det gäller kunskapskrav? Ja, hur gör man för att få dem?
Det är det som är grejen. Ja, de kan ju inte vara ingenjörer och läkare, men de här enkla jobben man pratar om...
Det finns ju begränsat med så kallade enkla jobb.
Ja, men sen har de inte heller kunnat arbeta för du vet, de måste ha ett samordningsnummer för att kunna arbeta. Det har de
men
inte
har de
kunnat
inte,
få.
Fick de inte det?
Nej, men de måste ha arbetstillstånd. Då har de inte fått uppehållstillstånd så får de inte arbetstillstånd.
Ukrainarna gav man ju direkt nu tillstånd att arbeta. De bara regga sig och smygverket. Jag håller redan på... Ja, du har ju varit och hämtat min bil. Annars hade jag redan varit med första Ukrainan på ett företag i Bro som vill anställa. Sen har jag ytterligare som har efterfrågat ukrainare.
Det jag inte kan fatta det är hur länge svenskar som har bott här länge kan stå ut med det här. När du får lika mycket i pension idag om du aldrig har jobbat som en person som har jobbat som köksbiträde i 40 år. Om inte mer. Det är så här helt absurda siffror vad det gäller pensionen. Och för mig så är pensionen en av de största löftena för det du ger landet av att ha jobbat och gjort din plikt och allt det här. Men inte ens det löftet kan hållas. Och det här har vi vetat länge. Men det som slår mig är hur miljontals människor bara sitter där och röstar på samma politiker om och om och om igen. Jag förstår inte det.
Vårt pensionssparande har egentligen blivit en dold skatt. För det, pengarna går ju till saker, det går inte tillbaka till din pension, det är bara en liten del av det du betalar in som kommer. Den dagen du blir pensionär, så av allt det du betalt in, så är det en del av det får du tillbaka, förmodligen mindre än hälften.
Och det ska man också skatta på.
Ja, det är skatt på allt. Allt är
det är
skatt.
Helt sjukt.
Det farligaste med det här systemet egentligen, det är att alla de här systemen förvägrar folk att bygga en egen liten förmögenhet. Mm. Det blir jättesvårt. Alltså, du måste verkligen, verkligen anstränga dig. I andra länder där du inte har den här stora massiva, gigantiska statsapparaten, så tenderar folk att ha mycket bättre privatekonomi. Man äger sitt hus. Man äger marken. Man kan odla lite. Du har ett mycket starkare civilsamhälle. Det har vi inte i Sverige. Väldigt, väldigt få människor i Sverige äger sin egen bostad. Det är bankerna som äger det.
Jag undrar om andelen människor som har höga privatlån. Alltså oavsett om det är konsumtionslån eller bostadslån. Att du inte äger någonting rent förmögensmässigt. Om det är en bra proxy på hur starkt civilsamhälle du har.
Ja, det är det.
Är det det?
Det skulle jag säga, ja.
Hur menar du nu?
För vi är topp 3 i världen.
På privat skuldsättning. Ja. Jo, det har väldigt stor betydelse vad du har på balansräkningen.
Vad menar du med civilsamhället?
Alltså du har staten och du har medborgarna.
Ja. Mm.
Vem, alltså ägandet av hus, liksom allting. Väldigt, väldigt mycket kontrolleras genom staten. Även aktie, alltså stora företag, så är det ju de här jävla AP-fonderna som äger väldigt stor andel. Det är därför aktiekurser går upp många gånger, inte för att bolagen är bättre utan för att man behöver parkera massa kapital. Och det är staten som hanterar pensionspengarna. Så väldigt, väldigt mycket av vilket betyder att väldigt många av de stora företagen ägs ju indirekt via staten genom AP-fonderna i stora bitar. Så vi har ett väldigt litet privat ägande. Om du köper ett hus och så lånar du det över skorstenen som medelsvensson gör, det är inte du som egentligen äger huset, det är banken.
Mm.
Du står som ägare på ett papper, men det enda det pappret betyder är att om huset går ner i värde så är det ditt assle som knullas. och mot det så har du rätt att nyttja huset. Men du kan inte göra vad du vill med huset. Du är väldigt låst. I en marknad där du de facto äger ditt hus, att skitsamma om banken går omkull eller ekonomin, men du äger det fortfarande, det är ditt. Du har en mycket mer stabil ekonomi, du klarar påfrestningar i samhället på ett helt annat. Kolla Grekland, de defaultade egentligen, men landet fortsatte snurra, varför då?
Där är privatskulderna väldigt låga.
Ja, där är privatskulderna väldigt låga. Det var staten som hade jättestora skulder hos en ekonomi, men inte folket. Folk ägde sitt hem, folk ägde sitt hus och allting. Så även om den ekonomiska aktiviteten på statsnivå mer eller mindre upphörde, så folk kunde fortfarande äta, folk kunde tanka bilen och kunde liksom fortsätta dagliga livet, bara att valutan blev skräp och annat. Så det är liksom ett motsatsförhållande. Skulle vår stat defaulta, då defaultar hela samhället.
Jag brukar alltid störa mig när jag är på någon så här middagssällskap och så säger någon så här: åh, jag har köpt bostadsrätt. Då lackar jag, för att det är sån... Det är bara en illusion. Det är precis som du säger, du har inte köpt den, du har hyrt den från banken.
Ja, i princip.
Du äger skulden. Det är vad du de facto äger. Banken äger lägenheten tills du har betalat av skulden.
Ja, men man har...
Och den betalar man ju typ aldrig av egentligen.
Den kommer du aldrig betala av. Men mentaliteten jag märker, om jag börjar fråga så här, ja, men vad händer om räntorna går upp till 7% då? För du har ju råd med den här skulden bara för att räntorna är så låga. Mm. Du har liksom precis blivit anställd som, jag vet inte, kommunikationsansvarig på någon hip startup som lever på riskkapitalpengar för den delen också. Det är ju bolag som inte ens tjänar pengar.
Alltså det är instabilt i så många led.
Ja, det är instabilt i varenda jävla led. Och så frågar jag så här, men vad händer om du inte skulle kunna betala av skulden för att räntorna går upp för mycket?
Ja, då säljer jag det.
Vad sa du?
Ja, då säljer
jag. Nej, det är ännu dummare. Nej. Då är det så här, fast då är det ju så många andra som är i samma skit. Så då kommer ju staten lösa det på något sätt. För alla kan ju inte bli av med lägenheten samtidigt.
Precis som de löste det på 90-talet.
Och exakt. Och det är därför jag har börjat fundera på, jag har inte kollat, så här, mätt och räknat på det, men om just privat skuldsättning är en proxy för svagt civilsamhälle. Ja, för vad som sker här under medvetet är att du antar att staten kommer rädda dig om ditt helt fucked up bostad köp.
Jag pratar med en kille som är ekonomijournalist, jag ska inte nämna hans namn. Också jävligt dyr bostad. Så får man nu fan, så det är ju lån, alltså det var ju sinnessjuka lån. Och jag bara, men hallå, ränta kan sticka iväg. Nej, kommer inte hända. Men jo, förr eller senare, så det, vi har ju svängning även på ränta, precis med konjunktur och allt annat. Det är liksom, ja, men då, politikerna kommer inte tillåta det ske, för då är det så många som sitter i skiten. Så att, ja.
Men finns det inte en korn av sanning i det? Att, att staten kommer beakta att hur många som kommer dras ner,
jo,
och
men
därför
du litar
kommer
på,
de vidta
åtgärder. Ja, men det förutsätter att du tror att staten alltid har muskler att hantera det.
Ja, men de älskar ju oss, staten. De vill ta
alltså, den dag, det är därför jag säger det. Den
de är
dag,
våra föräldrar.
Den dagen staten...
Så jag har inte ens föräldrar, tack vare Sverige. Jag har staten som min förälder.
Men det är just det som är min poäng. Den dagen staten Sverige failar, då failar hela samhället. I andra länder så är stat och samhälle väldigt olika entiteter. Staten kan faila, den kan defaulta. Men livet, alltså samhället fortsätter som vanligt. Men så är det inte i Sverige. Sverige är helt beroende av staten. Alltså det är något jävulst vad folk är beroende av staten.
Amerikaner säger God bless America. Men jag tror de som verkligen tror på det på riktigt, det är svenskar. Alltså att Gud har välsignat Sverige från alla krafter som råder över annanstans på jordklotet.
Mm.
Men att räntor ska sticka iväg, att ekonomin ska fuckas upp, det kommer aldrig hända Sverige.
Om det skulle vara någon utomstående,
det är God bless
Sweden
mentalitet.
Men det är på väg att ske. Vi är på väg att få kraschernas härdsmälta.
Det tror jag också.
Om någon skulle stå utanför och lyssna på den här diskussionen.
Det skulle vara väldigt dogmatiskt.
Skulle de inte bara typ skaka på huvudet och säga, vad är det för knäppjökar som håller på att prata?
Jo, det är en försvarsmekanism.
Ja,
ja, men det finns ju data som backar upp detta. Alltså, vad kostade bensinen för ett år sedan? 16 spänn, 15. Den har varit uppe i vad, 25?
Ja, fast nu får vi ju bidrag.
jag tankade bilen i förrgår. Det var inte ens full tank. Mm. 1200 fucking spänn.
Okej. Okay.
Ja. Och du fick 1000 spänn. Alltså, han är fan poäng.
För en tankning.
Staten är alltid där och hjälper till när det börjar gå illa. Hur ofta får... Vilka länder...
Du får 1000 spänn en gång för att du äger en bil. Du får alltså inte en full tank av staten i kompensation.
Men det är bättre än...
En engångsgrej.
Bättre än 0 kronor.
Har vi börjat, eller?
Ja, det rullar. Vi satt precis och pratade om inflation och jag tog upp att priset på konstgödsel ligger normalt 1,5 kronor kilo. Uppe i 11 spänn hörde jag sist jag pratade med en bonde. Jag kollade järn. Jag har själv hållit på att sälja mycket järnskrot. Men det var 10-15 år sedan. Men nu kollade jag priset på järn. Det är uppe mellan 4,5 och 5,5 kronor kilot. Normalt pris brukar ligga runt 1 krona kilot. Ska vi tanka diesel eller bensin så är det ju rekordnivåer vi aldrig har sett närheten av innan. Så vi har ju väntade matpriser. Alltså, räntan måste ju upp helt enkelt. Men var kommer det här sluta? Vad säger Lars?
Ja, själva ordet inflation har vi ju nästan glömt bort. Jag är ju gammal, så en huvuddelen av mitt liv så har ju inflation varit ett stort problem. Men de sista 20 åren eller ännu mer så har vi ju inte haft någon inflation egentligen. Så att vi får lära oss nu att det kanske... Ja, och nu ekonomerna är ju delade i två läger. Några som säger att det här kommer snart att gå över och det blir som vanligt igen. Och andra säger att nej, men nu är det så mycket underliggande problem så det här kommer att fortsätta. Men det är klart, vi har ju kriget, vi har pandemin, vi har olika fartyg som har gått på grund i Suezkanalen och sådana där grejer, leveransproblem som höjde priserna ett tag för något år sedan och så. Så att men det är väl jag kan inte veta om det här kommer att bli bestående, men jag har dieselbil så jag är väldigt medveten om problemet, kan jag säga.
För ja, inflationen idag har ju lite, i vanliga fall så får vi en ökad inflation och vår produktivitet ökar. Mm. Men det är ju inte det beror på i främsta laget, utan det är att vi har utbudet möter inte efterfrågan och det driver upp priser. Och det är en annan sorts inflation än den vi normalt brukar bekämpa med det här 2%-målet eller vad det är.
Ja, och då är ju frågan, man kan ju peka på det, låt säga att kriget i Ukraina skulle sluta i rimlig tid. Ja, rimlig, det är ju rimlig tid inom en timme, men och så deras jordbruksproduktion kommer igång och så vidare, då är en del av jordbrukets insatsvaror kanske kommer att sjunka lite då och så vidare. Så att det är väl ingen riktigt som kan ha någon kvalificerad uppfattning om det här. Alltså de riktigt största auktoriteterna, Federal Reserve i USA och ECB i Frankfurt och sånt där, deras tes än så länge är ju att det här är tillfälligt. Vi behöver egentligen inte anpassa politiken för att det kommer att gå över av sig självt så småningom.
Jag vet ju att när det började pratas om inflation strax innan nyår, då var ju det var en liten skara av människor som hördes att okej, det här är allvarligt, det här kommer skena iväg. Och nu verkar den gruppen ha växt större och större. Jag såg en presskonferens med Powell där han sa att vi kanske måste vara mer aggressiv med räntehöjningen, att inflationen är alldeles för högt. Så här, för de som under de här 20 åren har levt under en tid med väldigt låg inflation, hur var det när du levde?
Och vi backar till 90-talet.
Jag var ju politiskt ansvarig den här när Riksbanken höjde en ränta till 500%. Det är i och för sig lite egendomlig grej som inte har nått. Och i den vevan köpte jag själv mitt sommarställe som jag fortfarande har, och då var ju räntan 16%. Man så här efteråt fattar man inte hur man kunde ha råd med det överhuvudtaget, men det hade man uppenbarligen. Så att det vore ju bra om vi kunde undvika att komma tillbaka till en sån situation.
För det var en sak vi tog upp innan, att den privata skuldsättningen i Sverige är extremt hög.
Ja, till bostäder, ja. Det där, då kan väl jag komma med ett glatt budskap som inte lika ofta nämns. Alltså Sverige som nation har ju väldigt stabil, så att säga, underliggande ekonomiskt läge. Det finns någonting som heter bytesbalansen, som brukar man kalla sista raden. Det är så att säga om vi
ser det som ett företag,
ja,
så
exakt,
är det,
ja, exakt. Sista raden. Och Sverige har alltså haft positiv bytesbalans i 30 års tid. Så det innebär att för varje år som folkhushåll så har vi minskat vår skuldsättning från utlandet, och vår statsskuld är ju jättelåg i ett EU-perspektiv, och vår sysselsättning är hög, så att det finns en del ljuspunkter.
Jag var inne på det också, det är just att det är staten som äger väldigt mycket, inte människor.
Ja,
vi får ju en växande stat.
Fast några av er kanske har bostadsrätt, vad vet jag, det har inte jag, men jag har mitt sommarställe. Och det är klart, nu har jag inget lån kvar på sommarstället längre, men ni som har bostadsrätt vet ju att ni har jättehögt lån. Men om ni går in och kollar hur lägenheten är värderad, då märker ni att värderingen överstiger lånen ganska rejält. Så att huruvida det där är ett problem, det krävs ju så att säga att det exploderar en bubbla, att vi får ett jätteras i bostadsvärdena för att det där ska bli ett riktigt problem.
Men värderingen är ju hög för att det är så många som har råd och i teorin köpa min bostadsrätt. Mm. Så skulle räntan sticka iväg, skulle ingen ha råd att köpa den längre.
Så priset.
Nu vill jag ju då säga att jag såg en rubrik igår att man ska ta höjd för att boräntorna om ett år eller vad det var 2,5%. Det är klart, är man i min ålder så låter inte det så jätteupphetsande. Det borde ju de allra flesta kunna klara, en ränta på 2,5%.
Men det är ju nästan där nu. 2,3 ligger den på
ja,
nu för vissa
banker.
Ja, där
ser man. Ja. Men som sagt, till sist är ju allting såna här under... Om jag får göra en liten reflektion apropå min ålder. Alltså jag kunde ju inte drömma om att jag innan jag dog dels skulle få uppleva en pandemi och dessutom ett stort krig i Europa. Europa. Det är ju helt ofattbart att vi är där vi är. Det är visserligen en underbar dag i Stockholm just nu, men det är inte så långt bort att vi har haft jätteproblem. Och till sist är det just den där underliggande saker som avgör om tillväxten får ticka på och världshandeln fortsätter att öka och så vidare, då kan vi ju hantera det här. Men det är klart, om vi går in i en verklighet, till exempel om vi får en verklighet där motsättningarna mellan väst och Kina fortsätter och bara fördjupas, då är det inte nog med att vi måste så att säga utesluta Ryssland ur världsekonomin. Det är ju en liten grej, de har ju mindre ekonomi än vad Italien.
Fast tyskarna sitter väl lite i skiten, de klarar sig inte utan rysk gas.
Ja, så småningom, de har ju gjort en del dumheter med sin så kallade energivänd, det här snabbavveckling av kärnkraften var ju hur dumt som helst. Det kunde man ju, det visste jag redan när Jeltsin tjatade om sin gasledning, att det är ju jättedumt att byta bort kärnkraft mot fossilbränsle.
Men varför gjorde tyskarna det då, om det är
ja,
så
ja,
dumt?
Jo, men det var väldigt tydligt. Det var ju en enda grej, och det var ju Fukushima. De blev ju livrädda när den här jordbävningen.
Tyskarna är oroliga att det blir jordbävning och tsunami som ska drabba Tyskland.
Ja,
nu Tyskland.
Tror jag jordbävningarna i Tyskland är ju inte så vanligt förekommande.
Eller tsunami som, kanske
nej,
heller för
precis,
den delen.
Precis, och man kan tycka det var något överdrivet, men det blev ju det var ju Merkel som gick i spetsen, men även de tyska liberalerna var med på detta, och alla var med på det.
Du är väldigt optimistisk, Lars. Jag gillar det, och jag är nyfiken på vad är källan till din optimism? För du har ju levt längre än alla oss här. Du har sett mycket mer än oss. Du har genomlevt och känt av allt som har hänt.
Det brukar vara tvärtom.
Ja, verkligen.
Ja, men eftersom ingen har, nu alltså när det på fullt allvar nämns användning av kärnvapen. Det gjorde man ju när jag växte upp. Då talades det ju om att, och det kom böcker och sånt där som handlade om hur hela mänskligheten skulle utplånas, och man kunde räkna ut hur kärnvapnen räckte till att förstöra hela jordens yta flera gånger om och så. Men att det nu på nytt talas om att kärnvapen ska användas. Alltså den som bara är optimist rakt av, den är ju dum i huvudet. Så den tar ju inte in hela verkligheten. Så att enda skälet att vara optimist är väl att alternativet är så mycket, ja, att alternativet så att säga kan leda till att man blir handlingsförlamad och helt deprimerad. Men tar man in fakta så vet jag inte om det kommer att gå bra eller dåligt.
Det känns ju tryggt där.
Ja, men det är bara, och alltså det som har hänt den senaste, det är ju nu snart en månad sedan som Putin fattade sitt katastrofala beslut. Det förändrar ju radikalt, tycker jag, en sätt att... Ja, visst, den kan man ju då säga att jag har förespråkat NATO-medlemskap i 20 års tid, mer än så. Så att någonstans hade vi väl en insikt om att det värsta kan inträffa. Men man har ju ändå utgått ifrån att det skulle vara så pass mycket intelligens att man skulle välja smartare lösningar än att starta ett storkrig. Det känns så 1900-tal på något sätt.
Om vi stannar kvar lite med det här kriget, men du är född 1949, du har varit med om många händelser. Berlinmuren hade konsekvenser för liksom hela världen. 9/11 var en sån händelse. Vad tror du att det här Ukraina-kriget, vi är mitt uppe i det nu. Jag tror inte alla förstår vad det här kommer få konsekvenser i framtiden. Men om du får spekulera, vad tror du, är vi med om något historiskt? Hur kommer det här att påverka oss?
Jag tror det kommer att ha en enorm påverkan. Om jag får ta det där perspektivet, mitt liv. Jag var en 6-7 år när ryssarna, Sovjet, gick in i Ungern. Och sen drygt 10 år senare så gick de in i som då hette Tjeckoslovakien. Och precis samma sak som med tanks och Warszawapaktstrupper, som man sa på den tiden. Och varken ungrarna eller tjeckerna bjöd ju egentligen något motstånd. De försökte vrida på vägskyltarna och sådär, så de skulle köra fel. Men var ute på gatorna och försökte hindra tanksen med sina egna kroppar. Men i stort sett så var det ju inget motstånd. Däremot afghanerna gjorde ju motstånd. Och det fick ju en enorm betydelse för just Ryssland. Det brukar ju nämnas som en av faktorerna som låg bakom Sovjetunionens kollaps.
Lars, jag måste bara säga att det är första gången i poddhistorien som vi har hört någonting positivt om Afghanistan. Ja,
jag var medlem i svenska, kanske är fortfarande i svenska Afghanistankommittén. Jag känner oerhört starkt för Afghanistan och just det modiga motstånd. Man fick ju hjälp av amerikanska Stinger-robotar som man kunde skjuta ner de ryska helikoptrarna.
Men Lars, var det, när Sovjet gick in i Afghanistan, var det inte så att man de facto hjälpte det som senare blev känt som talibanerna att slåss mot?
Det sägs ju att jänkarna i USA i sin iver att hitta motståndare till de sovjetiska trupperna så var man med om att bilda talibanerna, alltså så här, föda talibanerna. Jag tror det är riktigt att det var
det. Det man gjorde som var typiskt och tragiskt är att när kriget var vunnet, när Sovjet drog tillbaka styrkorna, så lämnade man utan att tänka efter, okej, vi måste förmedla till folk att det var vi som hjälpte er. Alltså USA, vi är era vän. Bygga en skola, säga så här, det här är till minne av att vi hjälpt. Men det var ju kalla kriget och man ville vara lite under radarn. Så än idag, afghaner vet inte att det var faktiskt USA som hjälpte talibaner, mujahedin med vapen och så. För att man ville göra det under bordet.
Men handlar inte allt det här om att man Sovjetunionen var under offensiven, de skulle ju påverka många sätt och det här var ett naturligt sätt för USA att kunna trycka tillbaka USA. För de skulle ta över mark på många ställen.
Absolut.
Det var Iran samma sak där och det var ju då Mujahedin blev liksom marxist influerad och sådär, så att det fanns ett stort intresse för USA.
Ja, det var ju inte av deras stora hjärta för afghanska folket, såklart det var strategiskt.
Ska man ha en historisk parallell till, den ligger faktiskt till och med före jag var född, nämligen finska vinterkriget. Alltså finnarna bjöd ju motstånd. Det var ju mycket paralleller till ukrainarna. Ryssarna var övertygade om att de ganska lätt skulle kunna ta Finland, men de blev stenhårt motstånd. Och där finnarna kämpade ju otroligt bra, men till sist så tvingades de ändå till en fredsuppgörelse som innebar land, alltså Karelen, Kareliska näset som de fick lämna till ryssarna, som än idag då är ryskt. Det är ju väldigt svårt att spekulera om hur det här Ukraina-kriget kommer att sluta, men det är klart att ett scenario är ju, som ju inte alls är bra, men det är ju att Zelenskyj ändå tvingas till att ge upp en del territorium. Krim har det ju pratats om och så, och det är klart att då visade det sig att de här fasonerna som Putin ägnar sig åt ändå lönar sig, och det är ju,
det har väl alltid lönat sig genom historien.
Ja, men vi trodde ju att vi i, så att säga, mitt liv, om vi får ha det som tema här, det har ju så att säga handlat om hur mänskligheten, ja inte mänskligheten, men Europa har gått från ett skede där det har varit, som du säger, det har varit de starkare som har dragit upp gränserna till ett system där det står inga gränser får ändras med våld. Det har ju alla skrivit under, även ryssarna har skrivit under det till sist. Men det är det man nu bryter mot.
Men vad kommer att hända, låt oss säga att Zelenskyj ger upp och lämnar över en del territorium. Mm.
Går... Då har vi fred i vår tid.
Ja,
jag skojar lite.
Går inte med i NATO och allt sånt där. Mm. Vad kommer hända med, kommer västvärldens sanktioner då att bara falla platt igen och man kommer göra affärer med Ryssland igen? Alltså...
Ja, det är en jättebra fråga. Det förmodligen kommer ryssarna så att säga kräva det som en del av en fred. I värsta fall börjar de också snacka om att Finland och Sverige inte heller får gå med i NATO. Så det tycker jag är ett skäl att, det, om jag får ta en väldigt aktuell fråga. Jag har ju länge varit för en svensk NATO-ansökan, men just nu tycker jag faktiskt att det är väldigt brått. Om. Jag tycker det vore väldigt bra om den frågan var på rull innan man kom till freds, för, så att ryssarna inte kan kasta in den frågan i någon slags fredsdialog med väst.
Om du fick för en liten stund ta dina motståndares perspektiv och argumentera för varför vi inte ska gå med NATO och förmedla det på ett sätt så att dina motståndare säger så här, det här var en rättvis bild av våra argument. Vad skulle det vara?
Ja, men det är ju att Ryssland känner sig provocerat av NATOs expansion. Det är när man ritar upp den här kartan och att land efter land så att säga, går från öst till väst som de kan visa upp i sina filmer. Men om jag återigen då får byta till mig själv, så det man glömmer när man gör de där kartorna och filmerna, det är ju folkviljan, det är ju folken i de här länderna som har velat söka sig till väst. Och då är frågan, ja, vad ska då väst göra? Ja, de ringer till NATO och säger, ja, hej, vi är ett folk i Europa som gärna skulle vilja tillhöra demokratiernas allians. Har ni lust att släppa in oss? Det är ju väldigt svårt att säga. Men hela situationen i Ukraina, det ska man inte glömma bort, bygger ju på att väst fortfarande accepterar den ryska verklighetsuppfattningen. Alltså det faktum att Ukraina inte är med i NATO beror på att väst tycker att det är för provocerande mot Moskva att släppa in dem.
Det finns ju en grej som sprids just nu under 1991 så lovade man Ryssland, Gorbachev, att man inte skulle expandera NATO mer österut.
Det är omstritt om det löftet gavs.
Det är det jag menar. Är det propaganda eller är det sant?
Svårt att säga. Alltså jag som var med den där tiden, jag minns ju att den tankegången fanns ju absolut. Alltså ur någonstans, jag tar det ur svenskt perspektiv, ett svenskt försvarsperspektiv. Alltså att Östtyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen inte längre var Warszawapaktsländer utan i kanske då neutrala, innebar ju också för Sverige en enorm strategisk förbättring ur försvarssynpunkt. Alltså anfallet måste komma från Finska viken eller möjligen Kaliningrad och inte hela den här sydkusten på Östersjön. Och så tänkte man ju mycket i väst. Det är ju en väldig framgång för oss att de här länderna inte längre tillhör Sovjetimperiet. Men då är det just det där med folken som kom emellan, så att säga. Det var ju inte så att Bush den äldre och vad de hette. Tja, tvärtom, för att ta Polen, det var ett stort motstånd i amerikanska kongressen mot att släppa in Polen i NATO. Men polackerna själva drev detta oerhört hårt och den polska lobbyn, det finns ju en del polacker som lever, ex-polacker som lever i USA, bland annat den här Brzezinski hette han. Han var det fadern eller sonen, alltså sonen blev ju sen ambassadör i Stockholm. Men det här var ju den äldre Brzezinski. Han drev ju oerhört hårt. Och då till sist så sa väst, ja men vi är ju en förening av demokratier och om de nu vill tillhöra oss, hur ska vi kunna säga nej? Så
det här är ju det här så kallade löftet. Mm. Jag vet ju att Gorbachev själv har sagt i en intervju att det här var något som man pratade om i något skede, men att det aldrig följdes upp. Mm. Det var ingenting som skrevs under. Ja. Inga av länderna omkring pratade om det. Men just nu så, jag vet ju att Ryssland har ju sin bild att det här var ett löfte som man alltid pratar om. Och jag har nära vänner och även en del släktingar som kör på det här narrativet att NATO har provocerat Putin till det här. Han ville inte egentligen det här. Jag tänker, du som lever i den här tiden, det gör vi också. All den här information som pumpas ut, hur ska man navigera sig igenom den här informationen för att inte falla i fällan att fan, det här är ju liksom Kremlig propaganda man går på.
Det är svårt och den där, så för att ta just det här exemplet, det här är ju omstritt och sanningen kanske ligger någonstans mitt emellan på det sättet att USA och alltså för att ta ett litet annat exempel, Margaret Thatcher, hon var ju ganska bekymrad för att Väst- och Östtyskland skulle slås ihop. Så att det var inte alls oproblematiskt i väst att den här utvecklingen så att säga rullades på. Men då ska jag komma till min huvudpoäng här. Det som ju, ja, man får helt enkelt söka fakta och då finns det ju fakta som inte är omstridda, nämligen att efter den här tiden så har det skrivits på dokument också av ryssarna där Ukrainas territoriella integritet garanterar. Det var ju nämligen så att när man
gav upp kärnvapen.
Ja, när det här skedde så märkte man i Kiev, nej men shit, vi har ju en massa kärnvapen. Vad ska vi göra med dem? De ska vi väl inte ha kvar. De får vi lämna till Ryssland. Men innan man gjorde det så såg man till att ryssarna skrev på. Okej, tack för att ni lämnar över kärnvapnen, men i gengäld så lovar vi att respektera er som nation. Och det har ju sen skett vid ett par andra, det finns ju andra tillfällen då man på samma sätt har garanterat att låta Ukraina vara självständigt. Så det är inte omstritt, även om Putin verkar ha glömt bort det.
Men nu när vi är i den här sitsen som vi är i, så har ju i alla fall frågan om, just för att Ryssland inte hedrar de avtal de har skrivit på, så är ju NATO-frågan uppe igen. Och om jag får ta NATO-motståndarnas perspektiv en gång till, så skulle jag resonera så här, att ja, men Sverige är skyddat av faktumet att Finland står som en buffer mellan Ryssland och Sverige. Och om Ryssland ska använda Kaliningrad måste de ta sig igenom alla baltländerna för att kunna placera...
Nej, det är Suvalki-korridoren.
Ja, men den är inte jättelätt passerbar. De kan inte bara swisha förbi
den. Den är inte jättelång heller. Det är klart, krigar ryssarna så illa som de gör i Ukraina så kommer de ju få storstryk.
Det var min tredje punkt. Att de verkar ju inte vara så stridseffektiva som många i väst hade befarat. Det verkar mer vara en papperstiger. Så varför ska vi ändå gå med i NATO? Om man kan se det som en win-win, att Finland står som en buffer, de har bara Kaliningrad i så fall att använda för att kunna mobilisera ett anfall mot Sverige.
Vadå, och de skulle kunna köra luftanfall?
Jag tror det är svårare sagt, eller lättare sagt än gjort. De har inte ens kunnat få luftsuveränitet över luftdominans i Ukraina.
De kan ju lobba ballistiska robotar mot Sverige, men vad de har vinna på det vet jag inte.
Ja, det nämndes någon formulering idag. Ja, det kommer nu nyheter från både Washington och London att det finns tecken på att den ryska uthålligheten håller på att matta svettas och de har underhållsproblem och allt möjligt. Men då var det just någon som påpekade det, att det, historiskt har det visat sig rätt olyckligt att underskatta den ryska försvarsviljan. Jag kan nämna Karl den 12:e, jag kan nämna Hitler. Fick båda erfara att ryssarna kan ju mobilisera en enorm försvarskraft när det är nödvändigt. Men då kanske jag kan sträcka mig och säga så här, att fram till för ett par månader sedan så tycker jag man ska erkänna att det var en avvägning mellan, men tänk om vi provocerar ryssarna så mycket att vi alldeles i onödan skapar ett skarpt läge, och stod då emot att ja, men det är ändå tryggast att vara med i en gemenskap. Men det som har hänt, dels tänker jag förstås på anfallet, men också till exempel det här brevet som plötsligt dök upp i Stockholm där ryssarna säger, ni måste lova att aldrig gå med i NATO, annars så kommer vi med repressalier. Alltså att uttala den typen av hot, det är ju fullständigt oacceptabelt.
Berätta mer om det brevet.
Ja, det var ju Lavrov. Han skickade ju det till många länder.
Ja, jag tror alla. Han strök väl under också att han vill inte ha ett gemensamt svar från EU, utan var land för sig ska svara.
Bara en sån sak. Vad har han med det att göra? Vem som svarar? Det alltihop projicerar en världsbild där Rysslands ledning har rätt över andra suveräna stater, som ju är fullständigt oacceptabelt.
Deras talking point, om man säger så här, det var att inget lands strävan efter egen säkerhet ska gå utöver ett annat land. Det var väl så som det skrevs i det här brevet, lite grovt översatt. Och då resonerar de ju som så här, att om fler länder ansluter till NATO, som, vad säger man, hostile på engelska, fientligt inställd, upplever ryssarna det, Då kommer det ännu närmare och det ställer till det för ryssarnas säkerhet. Och det med det argumentet då att Sverige och Finland ska förhålla sig neutrala och så vidare.
Fast jag måste inflika en grej här. För det där argumentet har jag också hört förut. Att okej, och det har varit sant historiskt. Att Ryssland har aldrig varit bäst på att strida, men de har alltid haft det numerära överläget. Så de har bara kastat människor på problemet och till slut har de fått det de vill ha. Men en stor skillnad historiskt från då och nu, det är att Ryssland har haft hög fertilitet och de har haft överskott på män och de har haft en väldigt ung population. I alla krig de har fört fram till efter kalla kriget. Och nu är det första gången där fertiliteten är extremt låg, främst i regioner i Ryssland som har en etnisk rysk befolkning. Medan de regioner av Ryssland som fortfarande har någon fertilitet kvar, det är regioner som har många minoriteter som inte alls känner någon koppling till den här ryska nationalistiska imperienarrativet. Jo, för kollar du, dels kan du kolla populationsdatan.
Ja, fertiliteten håller jag med om, men minoriteterna i Ryssland ser sig nog väldigt mycket som ryssar i stor utsträckning.
Gör de det?
Ja, det skulle jag säga.
Tjechener.
De är undantaget. Men övriga grupper, du har ett oblast, du ska se, det är Ufa i huvudstaden, vad fan heter
det? Är det Astrakhan?
Nej, Astrakhan är söderut. Ufa, jag har glömt vad oblastet heter, men det är ju ett turkiskt folk som bor där, som i huvudsak, de är väldigt mycket muslimer, men de är ju helt och hållet assimilerade som ryssar. Det är precis innan man kommer till Uralberget, sen är det Tjeljabinsk på andra sidan, men jag har glömt vad...
Hur är det bland dagestanier då? Som är, ja, men
Dagestan, det är ju tjetjener, alltså det är där nere mot Kaukasus.
För det finns listor som har kommit ut från sjukhus i Ryssland som vårdar krigsskadade,
ja,
där hälften av namnen är Mogemed, jag tror det är ryska versionen av Mohammed. Så det är ju dagestanier. Hälften av namnen heter Mohammed fast på ryska.
Ja, men
så det är ju dagestanier som stupar i kriget.
Ja, ryssarna använder de som kanonmat. Ja.
Men får jag gå tillbaka ett ögonblick, den här föreställningen med NATO som ett hot. Då kan man ju å ena sidan säga att NATO har ju aldrig gjort någon offensiv militär operation.
Hade jag varit Putin så hade jag påmint om Jugoslavien nu, men nu är inte jag Putin.
Ja, men det som händer är ju att jag pratade om att folken själva, där jag är personligen engagerad i det här som vi på svenska så att säga kallar för demokratibistånd. Alltså sanningen är ju att svenska skattepengar används till att stödja demokratikrafter runt om i världen. Det är det jag nu när jag är pensionär så sysslar jag mycket med det. Jag har varit i alla möjliga intressanta länder och hållit föredrag om demokrati och stött dem, inklusive Ukraina. Så på det sättet stämmer det ju att väst stöder krafter som vill stärka demokratin. Mm. Jag är med i något som heter SILC. Det betyder Swedish Liberal International Center. Men det är rätt mycket skattefinansierat. Vi jobbar ju väldigt mycket också i Belarus. Och det är klart att målet med de människor vi jobbar med, det är ju att störta Lukashenko. Vi har också kontakt med regimkritiker i Ryssland. Och de vill ju störta Putin. Så i den meningen, men då är ju, ska man vara för demokrati eller ska man tycka att diktatorerna ska få sitta i orubbat bo? Men så att säga något militärt hot, det framgår ju nu av Ukraina att väst gör ingenting med egna soldater för att främja Ukrainas sak. Så att de kan inte hävda att NATO hotar Ryssland militärt.
Lars, får ställa en fråga. Hur är det med Turkiet när de gick in i Syrien från norra delen och skulle skapa en korridor och motade bort kurderna?
Men det var inte NATO, det var Turkiet.
Nej, det får man ju varit noga med. Att...
Är det skillnad på landet och NATO?
Ja, det är ju det. Man måste...
Turkiet hade ju inte stöd av andra NATO-länder där.
All right, så när en enskild land gör någonting, då kan man inte belasta NATO och då kommer inte vi behöva ens involvera om man skulle vilja
förstå. Nej, för skulle Turkiet bli attackerat av ryssarna på grund av det så tror jag inte artikel 5 hade utlöst. Hade den det?
Nej, det tror jag inte.
Nej, förmodligen inte.
Får jag bara ställa en fråga till angående ditt engagemang för just Afghanistan och just kopplat till demokratiarbete. Har du någon insyn i svensk bistånd kopplat just till Afghanistan? Det rör sig om siffror på 14 miljarder kronor under en längre period och vad de här pengarna de facto gör för skillnad.
Ja, en stor del av dem kanaliserades genom Svenska Afghanistankommittén. Det är väl så fortfarande. Ett tag var det ju så att det talades om att Svenska Afghanistankommittén var den största arbetsgivaren i Afghanistan, för man hade så fruktansvärt mycket lärare anställda, för man hade en omfattande skolverksamhet runt om i landet. Så att det fram till talibanernas, ja, ni vet väl kanske mer om detta än jag, om några av er, men fram till talibanernas senaste maktövertagande så har ju jag en känsla av att biståndet gjorde stor nytta. Det tycker jag är den bild man får när man ser på flickors möjligheter och hur friheten på olika sätt ökar. Och därför var det ju sån enorm tragik att det gick som det gick när västmakterna drog sig tillbaka.
Men det brukar uppdagas väldigt mycket korruption med SIDA och bistånd och grejer.
Jo, det är naturligtvis sanningen, men det enda jag kan säga då som är rätt mycket tror på bistånd. Jag har två argument. Det ena är, vad är alternativet? Att så att säga bara dra sig tillbaka och inte göra någonting. Och mitt andra argument är ju att kineserna verkar inte hålla tillbaka sina ekonomiska resurser när det gäller att knyta upp.
Men de
andra
köper
länder
ju saker med bistånd, skänker vi bort pengarna. Hade det inte varit smartare att EU gick tillbaka till någon slags, nu låter jag jätteel också, tolka mig rätt där. Men kineser är väldigt aktiva i Afrika exempelvis och lägger vantarna på naturtillgångar. skulle inte Europa kunna göra något liknande istället för att blocka kineserna? Det blir någon slags kolonialism nästan, men fast på ekonomisk nivå.
Ja, men då är väl kanske min förhoppning att vi väst ändå ska vara duktigare på att hitta utvecklingsprojekt som de lokala människorna stöder och är viktiga också för dem, så att det inte bara är...
Som med gruvan i Norrland nu som fick tillstånd. Nej, nu skojade jag lite. Det var ju ett himla liv bland samerna, var det inte det?
Jo, det är det fortfarande. Mm. Greta var också rätt arg.
Mm, Greta. Ja, just det. Vad tänker Lars om Greta? Hon har ju varit väldigt stor opinionsbildare, men många retar sig på henne samtidigt. Det har blivit lite två läger.
Ja, just henne som person har jag väl ingen åsikt om. Däremot så har jag ståndpunkten att försiktighetsprincipen bör göra att vi utgår ifrån att de här klimathoten är på allvar och att vi ska göra jättemycket för att få ner koldioxidutsläppen.
Där är jag med dig, och är inte också en del av försiktighetsprincipen att inte lägga ner energiförsörjning som vi vet fungerar, med en risktagande på ny innovativ energiförsörjning?
Du pratar om kärnkraften nu.
Jag pratar om kärnkraften.
Men folkpartister har alltid gillat kärnkraft. Så att det...
Ja, men för kolla, det måste jag ge er nu när vi står här år 2022. Mm. När jag tänker på så här, Lars Leijonborg, Folkpartiet. Mm. Det var ju när jag började liksom forma min politiska identitet. Så här. Mm. Och de ord jag associerar till dig och Folkpartiet, det är så här: NATO, kärnkraft, starkt försvar. Mm.
Det är ju alla de här grejerna som är nu.
Jag vet, och där har ni haft rätt.
Han kanske var före sin tid.
Ja, just det. Ja, och det nu, i mitt flöde på sociala medier så citeras det de här idag flitigt ett tweet av PM Nilsson på Dagens Industri. Har ni sett det?
Han ville rösta på er.
Ja, just det. Man kanske skulle rösta på Folkpartiet eller Liberalerna trots allt, säger han, med tanke på så räknar han upp just de här grejerna. Fast,
är det Folkpartiet fortfarande?
Nej, Liberalerna kanske han skriver. Och det ligger ju mycket i det där, tycker jag, att vi har ju fått, jag kan säga vi, för numera är jag upp på nytt lite engagerad i partiet. Nyamko Sabuni har bett mig hjälpa. Det är inte så mycket, men på ett hörn.
Jag är lite nyfiken, om vi backar tillbaka ditt engagemang just för politiken och hur du kom in till Folkpartiet. Om vi börjar där.
Jo, jag var ju tonåring och det som helt dominerade, apropå det, det var det vi pratade om alldeles nyss, det var så att säga välståndsklyftan mellan rika och fattiga länder. Man talade, nu vi pratar 60-talet nu, det var mycket reportage när min familj var bland de första som hade tv i kvarteret, så det var mycket dokumentärer om svälten i u-länderna, som man sa. Och det där engagerade en tonåring väldigt mycket. Och så rasåtskillnaden i Sydafrika med apartheid, även i sydstaterna i USA läste man ju mycket om problemen mellan vita och svarta och så vidare. Men också förtrycket i Östeuropa. Vi hade flyktingar i klassen som hade flytt, och jag hade kompisar som hade flytt från Estland och Lettland och sådär, eller deras föräldrar hade flytt. Så att det var ju de grejerna. Det var helt och hållet de internationella frågorna. Svälten i u-länderna och förtrycket i Östeuropa och rasåtskillnad i Sydafrika. Det var de drivkrafterna.
Varför blev du inte sosse då?
Ja, det du har väl rätt i det, att i de frågorna så var väl sossarna också väldigt engagerade, men Folkpartiet, som det hette, både ungdomsförbundet och partiet, var faktiskt ännu mer engagerad. Så var det bara det där som... Men jag ska väl erkänna att när jag frågade mina föräldrar så sa ju de att jo, men vi röstar på Folkpartiet, och då var det väl på något sätt ett alternativ som fanns högre upp än det annars hade funnits.
För du är socionom i grunden, eller?
Ja, jag, socialhögskolan gick jag på. Jag,
men har du varit socialsekreterare?
Nej, jag praktiserade. Men ja, det ska också sägas att på den tiden så kunde man välja mellan en linje som heter sociala linjer och en som heter förvaltningslinjen. Mm. Och valde man förvaltningslinjen, vilket jag gjorde, så blev man, skulle man bli mera kommunalbyråkrat, så att säga. Kommunalkamrer.
Men du är vadå, i 20-årsåldern och du ser framför ditt liv som byråkrat i någon statens långa korridor.
Ja, det gjorde man. Det var rätt häftigt på den tiden. Det var så offentliga sektorn hade ganska
Men du brukar inte Folkpartiet prata om offentliga sektorn?
Ja, fast för en, det har ju också skett en enorm förändring. När man frågade, om man var på någon här skolpresentation och frågade eleverna, är det någon av er som har funderat på att starta eget? Det var ingen nästan som räckte upp handen. Men 10-20 år senare så liksom var ju halva gänget som ville bli entreprenör. Så att det där är en väldig skillnad faktiskt.
Om man stannar kvar vid skillnader och förändringar, om du tänker tillbaka på Folkpartiet under din tid som partiledare, där mitten av 00-talet och i början sådär, och jämför det med Liberalerna idag, vad är de största skillnaderna och likheterna?
Stödet i opinionen.
Ja, fast där ska jag ju säga att långa perioder har vi ju legat väldigt illa till, ja, även på min tid. Det fanns opinionsmätningar under 4% även då. Jag kallar ju mina memoarer som kom här om året för kris och framgång. Och jag kan säga att jag har haft väldigt många kriser i mitt liv också. Så att jag kan väl tänka mig in i Nyamko Sabonis situation. Men skillnaderna är väl inte så jättestora. De kämpar ju med ungefär samma frågor som vi gjorde då.
Men fanns det inte mer så här, när jag tänker på den tiden, och jag minns ju dig och Rojas och Sabuni också för en del, men det fanns en tydlighet med Folkpartiet. Idag kan jag tycka att Liberalerna inte verkar så tydlig alltid.
Men där är du egentligen inne på en fråga som vi får addera till den där uppräkningen som PM Nilsson hade med kärnkraft och NATO och försvar och så. Nämligen att verkligen ta integrationsproblemen på allvar. Det var ju det vi gjorde där 2002, och precis, och Nyamko Sabuni, hon var ju med mig. Det var ju en presskonferens som kom att ha en enorm betydelse, där ju jag blev lejonkung och allt det här, där vi fick vår enorma valframgång sen några veckor senare i 2002. Och där var det ju då några som sa att nej, och det handlar ju lite om din bok, Mustafa, så att säga, att man också ska ställa en del krav på de människor som kommer hit. Och i den stämning som rådde då, så var ju det oerhört provocerande. Så att det där blev ju en väldig motkraft bland de politiska motståndarna. Men vanligt folk tyckte jag att det var ganska bra. Så Nyamkos problem just nu är väl att motståndarna är lite smartare. De accepterar direkt förslag som kommer fram, så att det blir svårare att få den där tydliga konflikten.
Lars, får bara fråga dig, för ni anklagades ju för att fiska i grumligt vatten. Hur känns det då när man har engagerat sig politiskt i frågor kring Sydafrika, raskonflikten och sådär, och sen få höra det när man har seriösa förslag?
Jättekonstigt. Det tar allt. De pilar. Normalt bryr man inte så mycket om vad motståndarna säger, för de har ju sina åsikter. De har ju betalt för att stå för dem, så att säga. Det är det som är demokrati. Men det här att jag anklagades för att rasism eller andra, får ju Göran Persson sa, jag blinka med högerögat. Det gick på tv bara för några dagar sedan faktiskt, så hade de ett inslag där det fanns med. Nej, men det tog.
Nu är inte Göran Persson här och kan försvara sig.
Nej, men svaret på frågan är att till skillnad från mycket annat som motståndarna sa, så tog det faktiskt. Mm.
Hade ni nu i efterhand kunnat göra det annorlunda när ni lyfter de här frågorna? Hade till exempel Rojas kunnat vara lite mindre aggressiv?
Aggressiv?
Han uppfattade det som väldigt aggressiv när han...
Men hur vet du, hur gammal var du då? Var du född, vill jag på att säga. Ja, men du har rätt. Du har rätt.
Att du frågar om hans ålder, det är legitimt med tanke på att han är afghan.
Där fick vi in det. Fortsätt, Lars.
Ja, nej, men alltså...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.